välkomna till Sällsynta podden, en podcastserie om sällsynta sjukdomar på initiativ av det forskande läkemedelsföretaget Takeda. Det här avsnittet är en fortsättning på del 1 av ett poddavsnitt med särskilt fokus på hur patientföreträdare kan få ökat inflytande och involveras i större utsträckning i processer och beslut som påverkar dem och där de besitter ovärderlig kunskap. Jag heter Petra Eurenius och med mig här i poddstudion har jag glädjande nog Lise Lidbeck, ordförande Neuroförbundet, och Fredrik Lundsameli, riksdagsledamot, socialdemokrat, vice ordförande i socialutskottet. Lyssna gärna på del 1 först och fortsätt sedan lyssna här. En annan fråga som jag tänkte vi skulle prata lite kort om, det nämndes tidigare utifrån att just inom området sällsynta diagnoser, många diagnoser har väldigt få personer som har sjukdomen, då färre än 5 på 10 000 invånare. Och med det sagt, långt ifrån alla engageras ju någon patientorganisation dessutom. Så flera av de riktigt små får ju inga bidrag för sin verksamhet. Så bygger i många gånger på hårt arbete av eldsjälar och involverade, som personer som själva har en sjukdom eller är anhöriga eller vill bidra av annat skäl. Är det här vad säger du om det, Lise? Vilka utmaningar ställer det på att säkra att de här också hörs och syns?
Ja, och jag skulle önska att jag hade ett jättebra och tydligt och bra svar. Så här ska man göra.
Ja, det är en svår fråga.
Men det är jättesvårt. Därför att det är jättesvårt idag att vara en liten organisation som företräder få patienter. Precis som du säger så krävs det ett otroligt starkt ideellt engagemang. Många gånger hänger det här kanske på en eller två starka individer. Och sen när de inte orkar med längre så faller det. Riksförbundet sällsynta diagnoser spelar ju där en stor roll. Därför att de har ju ett stort antal små föreningar som tillsammans kan bli starkare, och det är ett sätt. Men vi kan inte heller komma ifrån att det behövs resurser, ekonomiska resurser, och där haltar det rejält. Det är även svårt för de stora organisationerna idag att överleva. Det är någonting som vi kämpar med varje dag. För att leva på medlemsavgifter idag, det är liksom inte en möjlighet. Vi har också ett större uppdrag idag, upplever jag, än vad vi kanske hade förr. Vi spelar en större roll i samhället. Vi har tagit en ganska stor del, skulle jag vilja säga, utav samhällskakan, åtminstone vi som är lite större genom de verksamhet vi erbjuder till medlemmarna, och jag tycker att vi förtjänar att få möjligheten att överleva på ett bättre sätt. Och där skulle jag kunna prata mycket om vårt statsbidrag, men jag vet inte om det är rätt tillfälle att göra det nu.
Jo, du får gärna nämna ändå lite kort om det. Har du någon tanke om hur det skulle kunna ske? För idag, om jag får skjuta in, så är det ju ändå det är ju så, de små har ju inte möjlighet att få bidrag. För
nej.
Det finns en viss gräns.
Och det är en svaghet.
Ja, det är en svaghet. Ja. Så man kanske är beroende av vissa projektpengar då för ett enskilt projekt. Eller
precis.
Att läkemedelsföretag bidrar med det, och ska också vara projektmärkt, ja. Öronmärkt för vissa projekt.
Och där har du ytterligare en problematik då, för det här med exempelvis sponsring från läkemedelsbolag, och det säger jag från båda sidor nu, är inte helt okomplicerat. Det är minerad mark att röra sig på, så att det liksom blir ett bra samarbete utan att det för den saken skulle riskeras att tro att någon part är beroende, så att säga, utav den andra.
Jo, där finns det ju tydliga regelverk som hjälper.
Ja, och det är vi tacksamma för att LIF tog fram för ett antal år sedan. Men vi har ju också det här med hur vi organiserar oss idag. Det stöds ju inte heller utav statsbidragsregelverken. En liten förening med sällsynta diagnoser, de har ju högst sannolikt sina medlemmar spridda över hela Sverige. Så att det är inte bara det att de är få. De uppfyller inte heller kraven att man ska finnas rent geografiskt i ett antal regioner, kommuner och så. Det är sådana krav som statsbidraget idag fortfarande håller på. Som faktiskt tvingar in hela patient- och funktionshinderrörelsen i ett omodernt arbetssätt. Vi tvingas att organisera oss fysiskt på ett sätt som kanske inte vore optimalt om vi hade kunnat göra på ett annat sätt för att överleva. Så att de små föreningarna, de har dels att förmodas att de är små, dels att de är nationella, finns över hela Sverige. Och det kommer vara jättesvårt för dem att kunna få statsbidrag upp, klara de regelverken som finns. Exempelvis har ju Riksförbundet sällsynta diagnoser, de har ju över 16 000 medlemmar, men de uppfyller ändå inte kraven för att få statsbidrag, vad jag vet. Så det är riktigt illa. Sen så höjs inte heller statsbidraget i storleksordningen upp på den nivån så att det följer liksom löneutveckling och mycket annat. De sista 15 åren så har löneutvecklingen, alltså lönerna har höjts 50% och statsbidraget har höjts 3%. Det säger sig självt att det är jättesvårt att arbeta med de premisserna, för det är inte så många andra inkomstkällor som vi kan hitta. Så det är visst mycket där att göra.
Fredrik, du kanske inte precis kan avkrävas en lösning på detta. Men vad tänker du ändå när du hör det här? Samtidigt säger vi att patientrepresentanter är jätteviktiga. Det är för att föra fram individens, patientens anhörigs roll eller åsikt och behov. Och samtidigt så brottas många små organisationer, för all del några av de större också, med ekonomin utifrån att det är beroende av eldsjälar och individer som jobbar ideellt, vilket man kanske vill och kan göra till viss utsträckning, men det kan ju inte bygga på det helt om det ska vara så att man förväntas delta i många sammanhang och i fler sammanhang, vilket vi vill. Så vad säger du?
Ja, jag berörde det lite kort tidigare kring finansiering. I grunden handlar det ju om civilsamhällets roll och förutsättningar. Jag tänker att det här är en jättestor fråga. Nu pratar vi om patienter och just den här gruppen. Men i grunden är ju civilsamhället en otroligt viktig aktör. Och deras villkor behöver vi se över tid av flera olika skäl. Sen när det handlar om statsbidraget så tänker jag att det är just den här traditionella synen som bygger på att du har lokal avdelning, du har regional avdelning, att du har en förbundsorganisation, och det är olyckligt när det då leder till att man tvingas in i en traditionell struktur. Det här ligger utanför vårt område, men jag tänker att det är definitivt någonting för att ta med mig till de politiker som jobbar med i kulturutskottet, där mycket av statsbidragen till Förening Sverige finns. Sen tror jag att det är viktigt att också lägga till att vi behöver ju ha ett statsbidrag som både kan stödja mindre organisationer som av skilda skäl inte mallar in i den här traditionella modellen. Samtidigt som det ju finns en verklighet i att man är man många kan man också påverka. Så att jag tror att det också är rätt av de organisationer man tittar på sällsynta att av andra skäl gå samman för att vara den där kraften som verkligen når fram till politiken eller som kan sätta agendan. Så att man behöver både säkerställa finansiering utan att på det sättet tänka att men då ska alla vara sitt eget lilla kluster. Jag tror att man behöver kunna få en basfinansiering för dem man är och bedriva sin organisation, och samtidigt för att ta utrymme, samarbeta starkt med andra eller till och med gå samman.
Jag tänker också att vi behöver se statsbidraget annorlunda, alltså våra beslutsfattare och sådär. Jag tänker också på den resurs vi faktiskt är idag i civilsamhället. Inte minst tyckte jag att pandemin visade ju på det. Hur vi organisationerna tog ett ganska stort samhällsansvar genom att vi fanns där. Inte bara för våra egna medlemmar utan för gemene man. Vi fanns där med information, vi fanns där med råd och stöd. Vi kunde liksom verkligen utgöra ett komplement till hälso- och sjukvården som hade fullt upp med att vårda och ställa diagnoser. Jag ser också att det finns en sån utvecklingspotential framåt in i framtiden. Idag pratar vi ju väldigt mycket om, för att kunna klara hälso- och sjukvårdsutmaningen så måste vi jobba mycket mer förebyggande. Vi måste jobba mycket mer med rehabiliterande insatser och så vidare. Och många av våra organisationer idag jobbar ju med diagnosskolor, med diagnosstöd, med allt möjligt. All möjlig verksamhet som faktiskt är ett viktigt komplement till hälso- och sjukvården. Och jag tänker att om man börjar se på våra organisationers verksamhet på ett nytt sätt, så ser man också vitsen med att både höja och säkerställa exempelvis statsbidrag, men det kan också vara andra möjligheter att söka andra typer av bidrag så att säga, för att hålla vår verksamhet igång.
Jag tror också att i en väldigt föränderlig värld så är det viktigt att fundera på vad är det som är starka svenska grundstenar. Jag tänker svenska modellen, i partsmodellen, att vi har starka arbetsgivare och fackförbund är en trygghet. Välfärdsmodellen som är generell är en framgångsfaktor. Men civilsamhället är ju den tredje beståndsdelen som verkligen är svenskt, unik och någonting vi verkligen ska värna, för det skapar både ett sammanhang för väldigt många människor och som Lisa är inne på, den där tryggheten när samhället utmanas i olika perspektiv. Då är ju civilsamhället kittet mellan människor som gör att vi har ett starkt land.
Absolut. Och vi kommer ju in på samtalet hittills, har vi pratat mycket om patientföreträdarnas roll och betydelse, och som att ni två just sitter här i studion idag, Lise du från Neuroförbundet och Fredrik riksdagsledamot. Men vi har ju också andra aktörer som är viktiga att patientföreträdarna kommer i dialog med eller får möjlighet att komma till tals och höras och synas och så vidare. Det tänker på myndigheter, jag tänker på hälso- och sjukvården. Nu är man för all del patient, men vi har ju, om vi då tar sjukvården till exempel. Hur säkrar vi att patientföreträdarperspektivet kommer till sjukvården? Och då menar jag inte individuell patient, läkare, för den dialogen har man ju i bästa fall, eller sjuksköterska. Men det finns ju vissa, ja, vi har inom andra områden, artrosskolan, där personer med artros beskriver för hälso- och sjukvårdspersonal, kanske under utbildning, vad är det som är viktigt för mig i mitt dagliga liv när jag nu har den här kroniska sjukdomen. Det var ett annat exempel. Men
och det är väldigt vanligt skulle jag vilja säga bland oss organisationer. Att vi får frågor, förfrågningar, och vi har till och med regel, på Neuroförbundet så har vi exempelvis regelbundna utbildningsbesök hos både patienter på mottagningar men även till profession. Vi besöker läkarutbildningar, vårdutbildningar och så vidare. Så att de får liksom patientperspektivet den vägen. Men sen finns det också organisationer. Jag brukar ofta ta upp Akademiskt specialistcentrum här i Stockholm som ett lysande exempel där man använder patientföreträdare på alla nivåer. Och där har man till och med patientföreträdarna med i ledningsgruppen. Mm. Så att det är på alla nivåer och det är en inarbetad modell som fungerar väldigt, väldigt bra. Och jag tänker att det är någonting att lära sig den vägen.
Och för de som inte känner till deras verksamhet, vad gör de?
Det är en specialistmottagning, en uppvårdsmottagning som ligger borta vid Torsplan, ganska nära Karolinska sjukhuset. Och de arbetar då framförallt med diagnoserna MS, Parkinson, reumatiska sjukdomar och obesitas. Mm. Och det finns ju många liknande mottagningar som deras, men det är alltså en öppenvårdsmottagning.
Men du tycker de jobbar på ett bra, klokt och bra sätt?
Ja, och de lyfts oftast in i de här sammanhangen. Att de tar med patienterna i utvecklingsarbetet utav mottagningen. Och jag tänker att det är ett spännande exempel att lyfta i många andra sammanhang också.
Spännande saker får man gärna lyfta, och goda exempel. Men det är roligare än alla de här utmaningar och problem som man ibland fastnar i.
Ja, men i hälso- och sjukvården så finns det som sagt på många nivåer. Själv fick jag göra ett jättespännande jobb i början av min egen patientföreträdarkarriär. Jag fick vara med och träffa läkarstudenter som fick leka leken gissa diagnosen. Och då var vi ett antal patienter då som satt där, och så fick de ställa frågor till oss, och så skulle de då se om de kunde sätta diagnos utifrån den information de fick. Det var galet kul faktiskt när man hör en.
Ja.
Särskilt.
Lyckades de?
Nej.
Nej.
Men det var nära. Men som sagt, det var jättekul.
Och där är det ju verkligen särskilt utmanande inom områdets sällsynta diagnoser.
Ja.
Såklart. Och det har vi också pratat om i tidigare avsnitt av Sällsynta podden. Det att under läkarutbildningen så det är mycket som ska hinnas med. Och det är en ganska begränsad antal timmar eller dagar som ägnas åt sällsynta diagnoser. Så som någon sa, för att urskilja, hitta en zebra bland hästarna eller bland de övriga djuren. Det gäller att vara nyfiken och lyhörd och också söka kunskap och få kunskap både som läkare och inom sjukvården. Och myndigheter tänker jag också. Försäkringskassa och andra som behöver ta ställning ibland till personer med särskilda behov. Mm. Både inom området sällsynta men andra. Hur får de sin kunskap? Har de också en dialog med er patientföreträdare?
Ja, men även det måste jag säga fungerar numera väldigt bra. För det blir allt fler myndigheter som satsar nu på egna patientråd.
Bra.
Och lyfter upp det. Och några exempel, myndigheten för vård- och omsorgsanalys, e-hälsomyndigheten inrättade sitt för inte allt för länge sedan. Försäkringskassan har ett, det vet jag. Och det är otroligt värdefullt att allt fler myndigheter ser behovet och framförallt att man utnyttjar sina råd på rätt sätt. För det är en viktig skillnad mellan att få vara där och få företräda och få vara där och bli företrädd. Och med det menar jag då att jag har suttit själv i myndighetsråd där man mer eller mindre har ramlat in, berättat det här har vi gjort på myndigheten. Frågor på det och sen tack och hej till att det här gör vi på myndigheten. Vad tycker ni? Vad kan vi få in för inspel till det här till nästa gång? Och så tycker jag också att det har utvecklats. Att det blir mer och mer nu så att man verkligen drar nytta av rådet. Att det inte bara är att sätta en bock i kanten och nu har vi pratat med patienterna. Utan att man har faktiskt förstått värdet av det. Och det är jättebra. Man verkligen känner att man gör skillnad på riktigt.
Vad händer i närtid, Fredrik, vad gäller området sällsynta diagnoser? Du nämnde att det hade varit en workshop här nyligen. Är det några andra initiativ eller projekt som du vill dela med dig av eller kan nämna framåt?
Jag tror att det stora, mest intressanta är ju det arbetet som nu är påbörjat och där riks- och regering och en rad myndigheter och olika företrädare har påbörjat arbetet kring den här strategin. Den kommer ju att vara väldigt central i arbetet. I övrigt tänker jag att det är riksdagen är ju fylld med intressanta möten och olika seminarier och där kommer det säkert under våren att finnas fler tillfällen när beslutsfattare får möjlighet i samarbete med organisationer att lära sig mer. Men strategin är nog det mest påtagliga som ligger här i pipen framöver.
Och kommer du att vara involverad i det arbetet?
Definitivt. Som vice ordförande utskottet jobbar man med allt. Men det här är också en väldigt, tänker jag, viktig del. Och det som Lisa var inne på, det har ju en fråga som har levt under väldigt, väldigt lång tid. Så att jag är glad över att vi är överens i politiken, att det här behöver tas fram, att arbetet är påbörjat. Sen kommer det att vara en resa och jag tror att det viktiga är att det där, jag menar, att man både ser, det finns en, tror jag, om man tittar på det här med myndigheter eller olika delar av samhällets behov av en större, att skapa större delaktighet. Så jag tänker att ibland finns det fortfarande en ovilja och ett ointresse från människor som tycker att de vet själv bäst hur det ska göras. Så det är ju en kultur som behöver förändras. Den andra delen tänker jag att det för många är en rädsla att göra fel, att ställa fel frågor, att blotta sin okunskap. Och där hoppas jag att vi är på väg på en spännande resa både i politiken och i myndighetssverige där man kan se att men alla de här människorna har enormt mycket kunskap och erfarenheter och viktiga perspektiv som skulle göra politiken och vården och besluten bättre.
Lisa, vad har du i närtid? Är det någonting som vi eller så här, är det någonting annat som du vill dela mer utav här innan vi avrundar det här samtalet för idag?
Nej, men inte mer än att jag är jätteglad för att jag fick möjligheten att komma hit.
Tack för att du kom.
Och och även få träffa Fredrik och höra det intressanta och spännande som händer även där inne i på regerings- och riksdagsnivå, men framförallt så tänker jag också att nu blir det spännande nu att följa arbetet framåt och jag hoppas att vi på Neuro och de andra organisationerna kan få vara med och bidra på alla mesta möjliga sätt och att det här faktiskt också blir någonting, att det ger någonting. Sen har jag också en ganska akut fråga som vi jobbar med just nu i närtid, och det gäller faktiskt just särskilda eller sällsynt diagnos. Det har ju kommit upp på agendan här att det finns en diagnos som nu kan behandlas framgångsrikt som heter spinal muskelatrofi. Och där vi av någon outgrundlig anledning har satt då en åldersgräns i Sverige på max 18 år för att den ska behandlas. Och personer som är över 18 år med diagnosen får ingen behandling. Så att det finns ett nätverk mot för spinal muskelatrofi som håller på att driva den frågan, och vi försöker hjälpa dem så gott vi kan här nu från Neuroförbundet, för det här är en jätteviktig fråga. Ska vi i Sverige ha åldersgränser när det gäller att få behandling, och då främst utav kostnadsskäl? Det är en viktig fråga för oss att driva nu framåt, och jag har känsla av att den frågan kommer driva upp, kommer också att komma i framtiden, fast när det gäller många andra typer av diagnoser och problematiker.
Men den finns för andra diagnoser också, den problematiken, eller?
Oh ja, det är den säkert, men den här...
Just här, eller varför?
Just i den här sjukdomen så är den väldigt allvarlig, och man får en begränsad livslängd. Och andra länder i Europa väljer att behandla hela livet hos de patienter som är drabbade. Det här läkemedlet är inte särskilt gammalt. Det har funnits ett par, tre år. Och nu har man alltså då fått de möjligheten även i Sverige. Men vi väljer alltså att behandla patienterna upp till 18 års ålder. Efter 18 års ålder så... Om du har fått den innan du har fyllt 18, då får du fortsätta livet ut. Med en liten asterix. Det är att du ska omprövas varje år. Blir du inte bättre eller behåller förmågan så kan medicinen ryka. Bara det i sig är ju en enorm press för den som lever med den diagnosen. Men det kan också få den här effekten att när nu det här läkemedlet kom, så var det alltså då de som bevisligen skulle kunna fått både ett längre liv och bättre livskvalitet med läkemedlet. Men man får det inte, därför att man har då bestämt att det här ska bara vara förbehållet barn och unga under 18, och det får groteska konsekvenser. Så det är en viktig fråga som jag ser framför mig nu att vi kommer vara aktiva i närtid.
Men det är en typisk sådan fråga där ni vill och självklart engagerar er.
Absolut.
Blir också involverade.
Ja, för vi vill framförallt också visa på nyttan att behandla när möjligheterna finns. Och jag tänker också det som du lyfte så klokt där, Fredrik, förut med Skellefteåsjukan. Det är också sådana diskussioner ju som har förts, nyttan liksom kontra kostnaden och vad det ger. Och det är svåra frågor, och jag tänker att det är utmaningar vi kommer ha i Sverige framöver, än mer än vad vi har idag. Behandlingarna kommer, men de är väldigt dyra, och inte minst gäller det särskilt då för sällsynta diagnoser.
Om vi ska avrunda lite för dagen, om man ska säga någon... Ni har sagt väldigt många kloka saker i samtalet här, tycker jag. Men om det, som någon åtgärd, eller vad är det viktigaste kanske för att, eller åtminstone vad är en viktig åtgärd för att säkra att patientföreträdare involveras i tillräckligt stor utsträckning i viktiga processer och beslut som påverkar situationen för de som lever med en sällsynt sjukdom?
Fredrik? Då skulle jag välja två saker. Det ena tänker jag är patientföreträdarutbildningar, för att göra patientföreträdarna än tyngre med kunskap i ryggen, och kommer därmed att bli mer relevanta och efterfrågade. Den andra delen tänker jag är kopplad till politiken. Att vi vågar oftare bjuda in och ta vara på de synpunkterna utan att vi kan ge ett svar. För som politiker vill man gärna kunna svara på alla frågor och redan veta vars man borde landa. Och så är logiken. Och jag tänker att våga bryta den och ändå säga att vi vill gärna ha dialogen och kunskapen. Vi vet inte vars vi kommer att landa. Vi vet inte vilka svar vi i framtiden kommer att ha. Men det här är en viktig del i vår process. Så att det är mina två perspektiv på frågan.
Lisa, vad säger du?
Jag tänker nog mycket som Fredrik här. Patientföreträdarutbildningarna är jätteviktiga, men jag tänker också att vi patientorganisationer också kan bli ännu starkare på att också bjuda in både bjuda in oss själva men även bjuda in politik och beslutsfattare. Och även presentera oss själva, tänker jag, för myndigheter och liknande. Att har ni tänkt på, det har varit min erfarenhet genom åren, att myndigheter inte bara har tänkt tanken på att det kanske skulle vara bra om vi hade ett, exempelvis ett patientråd här. Och det kommit liksom från våran sida att ja, men, vad tänker ni om det? Vi skulle ju kunna göra det här tillsammans, och så plötsligt så blir det där. Så jag tänker att vi kan också bli bättre på att föra dialogen. Och sen tänker jag också till sist att det är väldigt viktigt att vi organisationer som organiserar personer med sällsynta sjukdomar blir bättre också på att samverka tillsammans. För det ger oss en styrka, och det ger oss också ett ökat kunskapsövertag, tänker jag.
Så att väldigt mycket av dialog, samverkan, bjuda in från båda håll och ökad kompetens och kunskap för ett samtal på en kanske ibland högre nivå. Tusen tack för att ni kom hit, Lise Lidbeck och Fredrik Lund Sammeli. Och tack till alla er som lyssnar på Sällsynta podden. Vi fortsätter samtalet i kommande avsnitt, och lyssna gärna på dem och lyssna också på de tidigare avsnitten av Sällsynta podden. Tack för idag.
Tack för
att ni kom.
Tack.